En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Till slut så får Benedikt order direkt från Franz Josef. Nu får du börja agera. Du måste in i Böhmen och du måste möta preussarna i Böhmen. Det är uppenbart att det är huvudanfallsriktningen. Och då börjar han flytta i sakta mak, får man faktiskt säga då, den här norra österrikiska armén mot det som sen blir då Königgrätz. Och man kommer fram till Königgrätz ganska uttröttat. Man har dåligt underhåll, så armén är ganska sliten. Och där då vid Königgrätz så lyckas då preussarna att först koncentrera då den första preussiska armén och elva armén. Men den andra preussiska armén hinner inte riktigt fram. Så när slaget sätter igång på morgonen den 3 juli, då är inte den andra preussiska armén på plats.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved som talar.
Och det här är Martin Hårdstedt som talar. Vi har haft vissa friktioner, Peter. Krigets friktioner har drabbat oss. Vi spelar ju in på distans, som många lyssnare ibland har kanske förstått. Ibland är vi tillsammans på samma plats, men ibland spelar vi in på distans då. Och vi har haft lite strul idag, eller hur?
Ja, men precis. Men det ingår ju i liksom vår krigföring, kan man säga.
Det kan man säga. Och enligt Clausewitz måste man ju vara beredd på att hantera friktionen,
precis.
Eller hur?
Men, olika logistiska problem, det kan du allt om.
Exakt. Men varsågod Peter, du hade en ingång idag.
Men jag ska säga att idag ska vi prata om tysk-österrikiska kriget 1866. Eller sjuveckorskriget är ett annat namn för det också.
Eller tyska kriget ibland faktiskt också. Och även faktiskt tyska inbördeskriget. Det sista har jag lite. Ja, men det har ju att göra med maktkampen inom det tyska förbundet. Men ja.
Och det här är ett ganska kort krig och ja, men i alla fall. Och vad är min ingång i det här? Jag ska säga att det är nästan ingen alls. Man känner till det liksom sen historieundervisningen ungefär, men inte så jättemycket mer. Men vi har ju varit och rört oss i de här kretsarna förut. Vi har pratat om krisen med Schleswig-Holstein och vi har, vad har vi mer pratat om?
1864.
Fransk-tyska kriget.
70-71.
Ja, precis. Så där, det kommer vi nog anknyta en del till idag, tror jag. Så att det finns många intressanta beröringspunkter. Men så att säga, min ingång i det här är i alla fall en. Och det är så här att en av de mest formativa upplevelserna jag hade som barn vad det gäller historia och liksom, historiska intresset var när jag kollade på Indiana Jones-filmerna.
Kulturskymning.
Ja, jag vet att du tycker det. Ja. Men och en av de bästa filmerna som jag tror inte alla håller med om, det tyckte jag var i alla fall den tredje filmen som heter The Last Crusade. Och där finns det då en lite intressant scen och det är när de gör bokbål där. Mm-hmm. Och det här bokbålet, du spelade sig på Bebelsplats, tror jag det heter idag.
Ja, just det. Framför Operan, precis.
Exakt.
Unter den linden, ja. Mm.
Bebel är för övrigt en känd socialdemokratisk politiker som alla borde läsa om. Tycker jag är intressant. Ja, skitsamma, det är en utvikning. Men i alla fall, under den här scenen så spelar de en sorts musik. Kan du gissa vilken det är?
Nej.
Königgrätz marsch.
Fantastiskt, Peter.
Ja, och det var, jag ska inte få det låtsas som att jag kände till det här på förhand, utan det var någonting som uppenbarades för mig nu när jag läste på om det här kriget. För att den här preussiska marschen har ju gått till historien som en av de kanske bästa eller mest kända som de har gjort. Och den har ju just att göra med det här avgörande slaget. För den här
slaget vid Königsgrätz, precis, i juli 1866. Och det är ju egentligen där vi kommer att, allt det vi kommer att prata om, det kommer på något sätt att hamna där vid Königsgrätz. Ja. Men preussisk-österrikiska kriget 1866, vi behöver väl en bakgrund skulle jag vilja säga, Peter.
Ja,
bara väldigt kort precis. Kan man ju säga så att de här militära konflikterna som du nämnde då, den schlesiska krisen 1864, fransiska kriget 1871 och nu då 1866, det är ju de tre militära konflikter, utrikespolitiska kriser som leder till tyska rikets enande. Och det utropas ju då i januari 1871 i spegelsalen på Versailles. Och för att göra en lång historia kort, som man brukar säga, så efter den schlesiska krisen 1864 så uppkommer det en tvist mellan Preussen och Österrike om vem och hur man ska helt enkelt styra de här två före detta då danska hertigdömen som man har erövrat, och Holstein och Schleswig. Och vi behöver inte fördjupa oss mer i det, men det är egentligen bara konflikten på ytan. För i grund och botten handlar det ju om vem är det som ska vara den tongivande staten i det tyska förbundet som har skapats efter Napoleonkriget.
Men en fråga om det där då. Är inte det så att nu finns det ett slags nordtysk konfederation?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Och poängen är att det är det som Preussen vill skapa. Det finns ett tyska förbundet där då alla de här tyska staterna ingår då efter Napoleonkriget. Därför att det gamla tysk-romerska riket är upplöst 1806 under Napoleonkriget. Och sen gör man en ny konstruktion. Och här kan man säga att man bråkar och käbblar om två lösningar. Ska man ha en stor tysk lösning där Österrike och Preussen och alla de här ingår? Ett enat tyskt rike. Eller ska man ha en lilltysk lösning där Preussen tar så att säga med sig de tyska stater som vill in i ett tyskt rike? Så det handlar alltså om här nu Preussens synvinkel att man vill knuffa ut Österrike ur det tyska förbundet för att kunna dominera Tyskland. Och okay. Som du säger nu, skapa just ett nordtyskt förbund.
Okej, så det är någonting som kommer efteråt. Jag tänkte vi kan säga någonting också om Preussen, vad det är för någonting. För det är inte säkert att det är helt känt. Alltså, det är ju en stat som sträcker sig egentligen längs med Östersjökusten och ner. Och ett väldigt stort område av det här är ju det som idag är Polen.
Ja, till exempel.
Det har en horisontell utsträckning och inte en mer vertikal form som Tyskland ser ut idag. Så att det är liksom en delrepublik där nu av det som idag är tyska. Och namnet har ju faktiskt funnits fram till 1947 tror jag.
Så han har tagit bort, och det beror ju på att det har sån, så kan man säga, negativ klang då efter andra världskriget och faktiskt nationalsocialisternas då brott mot mänskligheten. Det är faktiskt till exempel ett Ostpreussen, det som idag är det ryska, det gamla Königsberg. Den enklaven var ju en gång i tiden, och precis som du säger så är den liksom utpluttrad och utkladdad över norra dagens norra Tyskland.
Sen finns det också fläckar i också. Varför det är vissa av de här republikerna, eller vad man nu ska kalla det, som inte liksom ingår i det här.
Och det tyska förbundet bestod ju liksom av 30-tal, jag tror att det är 39 stater och en del så här fria städer. Ganska komplicerat. Och ingen nu levande människa kan ju reda ut för det där egentligen, skulle jag våga påstå. Det intressanta här är att när den här konflikten nu till slut kommer upp till ytan på allvar och det blir frågan om att man ställs mot varandra och ett krig är förestående, då sällar sig en rad av de här, ska vi säga, medelstora staterna faktiskt till Österrike, och det beror ju på att man är rädd för att bli dominerat av Preussen. Så att om vi tar Bayern, Sachsen till exempel, kommer ju nu att slås på Österrikes sida i det här kriget, den här, vad ska vi säga, uppgörelsen nu om makten i det tyska området.
Okej. Okay. Alltså jag trodde Bayern var på något vis neutralt i den här konflikten.
Nej, utan de är med och de stöttar då Österrike. Inte minst den saxiska armén kommer att slås på den österrikiska sidan. Så det är viktigt att komma ihåg. Sen finns det ytterligare en ingrediens här, och det är att det finns ett stort politiskt nu också dimension av detta. Frankrike hovrar ju i väster. Och Frankrike har ju tidigare 1859 faktiskt medverkat till att Italien då har segrat över Österrike i Norditalien, det som är slaget vid Solferino. Det är ju ett givet avsnitt så småningom här.
Och har inte vi redan gjort?
Det har vi inte gjort, Peter. Vi har inte
Nej, men
det.
Vi har ju pratat om Röda Korset i ett
det avsnitt. Det har vi gjort, men jag kommer att så småningom här i podden att berätta om min resa runt på olika benhus i norra Italien. Men det tar vi då. Men det intressanta är att Italien ligger här och horar därför att Österrike fortfarande har kontroll över Venedig. Och La Guardia sjön, om den är bekant, nära Verona, det området österut mot Venedig har Österrike fortfarande. Och Italien allierar sig här nu med Preussen.
Just det, för att ta detta.
Och kommer att anfalla Österrike samtidigt, så att Österrike kommer att få föra ett krig på två fronter. Och Frankrike hovrar borta i väster. Och det här är en sak som bekymrar Preussen, inte minst. För är det nu så att Frankrike kommer kliva in på Österrikes sida här? Men det gör de faktiskt inte. Napoleon den tredje är ju vaken för att utöka fransk makt. Utan som vi vet här så kommer ju så småningom den här konflikten mellan Preussen och Frankrike att brisera i det som ju vi redan avhandlat här i militärhistoriepodden, nämligen fransk-tyska kriget då. Men jag tycker så här, Peter, att det här kriget 1866, då kan någon tycka sig, men vad är detta? 7 veckor, är det något värt att diskutera? Jo,
naturligtvis. Alltså det innehåller ju så mycket spännande saker.
Ja, och för det handlar, dels handlar det om det strategiska. Det handlar om den tyska generalstapen. Det handlar om egentligen Clausewitz tänkande som plötsligt nu kliver in på allvar i, kan man säga, den militära sättet att se på, hur, på strategiskt operativt på hur man ska föra krig genom då den tyska generalstabschefen då Helmut von Moltke. En intressant. Den andra dimensionen, det är ju att det här kriget leds faktiskt av en civil befattningshavare, nämligen rikskanslern Bismarck. Så det är politikens primat, som man brukar säga. Det är politiker som bestämmer när kriget börjar och när det slutar. Det är också en intressant dimension. Sen har vi mer saker. Taktik på slagfältet och vapenteknik har vi anledning att återkomma till här, skulle jag vilja säga. Hur betydelsefullt är vapentekniken kontra det här operativa strategiska tänkandet, tycker jag. Och också precis. Den där tredje dimensionen där ska vi fånga upp. Hur är det egentligen? På vilket sätt märks det att det är den civila makten i form av Bismarck och också får man ju säga då den preussiska kungen där bakom, som faktiskt bestämmer utgången av det här. Men jag tycker vi ska börja med en annan sak här. Vad är det för arméer som möts här nu? Jag besökte Wien faktiskt i helgen. Och det ska jag väl rekommendera alla militärhistoriska intresserade att göra. Därför att Wien och det krigsmuseet i Wien är värt ett besök. Inte minst kan man ju faktiskt se bilen, du vet, Sarajevo-bilen.
Jaha.
Det här sköts.
Okej, står den där?
Skottet i Sarajevo, den står där. Och min fru, måste jag säga, faktiskt var mäkta, får man väl säga, ändå intresserad av detta. Så att det finns anledning att komma dit.
Nu, till skillnad från det i vanliga fall.
Nej, men du kan väl säga att min stackars fru är ganska luttra, men hon har ett visst intresse. Och vi tittade även på faktiskt, det finns en liten utställning där om det har ju gjort ett poddavsnitt om belägringen av Wien 1683. Men
man håller på att glömma alla avsnitt vi har gjort, Martin.
Jag vet det. Vi har hållit på så fantastiskt länge. Och det jag skulle säga då är att den österrikiska armén är att betrakta egentligen som en yrkesarmé. Man har tjänstgöring, väldigt lång tjänstgöring. De flesta soldater som sätts in i det här kriget, de har tjänstgjort i minst 7 år. Kanske sanning med modifikation då. Men de allra flesta har lång tjänstgöring. De bygger på kontrakt. Men den preussiska armén har ju strax före det här kriget och före kriget 1864, egentligen med början från 1861-1862, genomgått en ganska väsentlig förändring. Ju att man har gått från att ha en väldigt stor del armén som tillhört sånt där lantvärn av kanske lite tveksam militär kvalitet, och man har utökat då den ordinarie delen av armén och reservisterna, det man skulle kunna säga, alltså mera välutbildade, kanske inte professionella, men välutbildade värnpliktiga.
Jag vill säga ett tillägg där, för att jag vet att vad påminner lyssnarna om att det här lantvärnet har vi faktiskt pratat om tidigare. Dels så kan man väl konstatera att det är en förebild lite grann för den typ av hemvärnsorganisation som vi fick i Sverige sen under 1940-talet. Men det är också att den spelade stor roll i samband med slaget i Leipzig.
Just det. Uppvaknandet där. Preussens, ja.
Precis, så när de på något vis började den här resan som nu kommer lite grann till sitt slut 1866, eller mellan 1866 och 1870 kan man säga. Så den där, det är ju en mytomspunnen armé som du pratar om nu, eller en mytomspunnen del av det preussiska militära tänkandet som har gått igenom en ganska stor revolution.
Ja, det skulle, eller, ja, liksom det skulle man kunna säga. Ja. Och det här Landwehr, som det heter på tyska då, det var ju en hjärtefråga för det tyska parlamentet också, därför att de liberaler som satt där, de uppfattade det där som väldigt viktigt. Här är det, det en man, så att säga, ett gevär, kanske möjligtvis också en röst till det här riksdagen. Vi ska ju komma ihåg nu att det finns ingen parlamentarism i Tyskland, så att det är ju kungen som bestämmer och så vidare. Men det är ändå så att det fanns en koppling till liksom den här tanken på ett enat Tyskland och också någon form av medborgarskap, att man som tysk kämpar i det här landet och att man gör det där just i motståndet mot Napoleon. Så det här var väldigt, så att de här reformerna som man nu genomför början på 1860-talet, att de är inte alla med på. En del är emot dem. Ni förstör ju vårt land där. Alltså, utan nu försöker ni skapa någon professionell armé, och det var man var rädd för naturligtvis. Det var ju att den där armén nu av reservister och aktiva, de som ju var inkallade då för 3 års tjänstgöring då, 2-3 års tjänstgöring, det varierar lite under den här tiden. Ja, men det är ju kungens och Bismarcks armé, så att säga. Va? Och den har vi inte kontroll på. Medan parlamentet då menar att vi har ju kontroll på de här lantvärdena. Så att det där är en spännande dimension.
Maktfördelning.
Ja, lite spännande.
Okej.
Ja, och det tycker jag vi kan fundera lite på när vi tänker
men du,
på
det där blir intressant. För att jag vet att när de gör den här reformen då, så övergår man ju till ett system där först efter den här reservisttiden man inför en värnplikt på, där man enas om 2 år och sen är man reservist
i
4.
Man gör 3 år, då är man i aktiv tjänst.
Ja, men först var det inte först så att man ville ha 3 år, men man kunde enas om 2.
Man kunde enas om 2, ja.
Ja, och sen är man reservist i 4 år efter det. Och först därefter kvalificerar man sen för land. För lantvärnet.
Så står man kvar i det då. Och i det gamla systemet då var det 3 år tjänstgöring, 2, och sen var man 7 år lantvärd. Och sen det här nya då som förs in, 2 eller 3 år, man är kvar ett tag i reserven och sen är man kvar i lantvärd. Så man har ju alltså soldater att gripa och plocka in som har militär utbildning. Och det tycker jag är aktuellt nu, till exempel i Ukraina-krisen. Det gäller att ha militärt utbildade personer. Vi har ju problem med det idag i Sverige, eftersom vi inte har haft inne åldersklassen under många år. Det gäller att ha folk gripbara som har militär utbildning. Och det lyckas man ju fixa till det. Så det man egentligen gör från det gamla systemet är att man utökar mängden av de här som är aktiva med tjänstgöring, som är inkallade så att säga. Och sen utökar antalet reservister och minskar det här lantvärnets betydelse. Och så säger man också att lantvärnisterna, de får framförallt då vara i garnison, försvara underhållslinjer och sånt då.
Påminner också jättemycket om hemvärnet. Precis. Som man beskriver deras uppgifter.
Ja. Mm. Och så man har nu här plötsligt en armé då i alla fall som är gripbar på en 300 000 man. Och det utökar ju naturligtvis möjligheten att agera utrikespolitiskt. Den österrikiska armén var större, men de har ju problemet nu i krigets inledning att de måste ju helt enkelt göra 2 arméer. Nordarmén och sydarmén. Och sydarmén måste möta det italienska hotet och nordarmén måste möta hotet från Preussen. Så här inleds nu det här kriget på ett intressant sätt. Och strategiskt så tycker jag att det är så oerhört spännande. Därför att Moltke sitter i Berlin. Och det här tycker jag är ju häftigt. Han kommer inte att ge sig ner till fronten och Königsgrätz för liksom ett antal dagar innan det är dags. Utan han sitter nu och styr det här kriget med order, med uppdragstaktik. Han har 4 stycken arméer nu. Han måste tyvärr, han kan inte koncentrera dem som han hade tänkt sig. För då hade han, skulle han kunnat utnyttja då järnvägssystemet så effektivt som möjligt. Och hade man hamnat in i Sachsen, och det gick ju liksom inte. För att det var ju en stat som inte var på Preussens sida. Och man vill liksom inte starta kriget för tidigt. Va? Utan han bestämmer sig för att helt enkelt dela upp den preussiska armén i huvudsak i 4 delar. Längst bort i öster, den andra armén, i mitten, den första armén och sen Elbarmen västerut och sen lite längre ut ytterligare en styrka. Den där styrkan längst västerut som vi egentligen inte behöver orda så mycket om, den har egentligen till uppgift att se till att ge sig på de här småstyska staterna borta i väster och se till att okay. det här preussiska anfallet har ett flankskydd, som det heter. Va? Mm. Ja.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Men du kan inte säga någonting lite om var vi är någonstans, för jag tänker att det är också viktigt för lyssnare. För att vi rör oss i det som är egentligen Tjeckoslovakien idag, eller gränsen mellan Tjeckoslovakien och Polen.
Ja, så skulle man kunna säga. Ja, precis. Så att Königsgrätz ligger ju i dagens Tjeckien. Det är viktigt att komma ihåg.
Och så är Tjeckoslovakien. Jag menar Tjeckien.
Ja, men det är väl inte så, det är inte så farligt. Det är inte så farligt, är det inte. Vet du förresten vilken stad som ligger mitt i Tjeckoslovakien? Oslo. Oslo. Klassiskt skämt från min tid som föreläsare på kursen. Men hur som helst, så man kan säga att norr om egentligen då, det som sen blir då Königsgrätz, alltså där utgångsgrupperas då den här andra armén och sen då den första armén lite längre västerut, precis norr om Prag kan man säga. Och sen norr om Sachsen då den här Elbe-armén. Och de här tre arméerna, med dem har han nu tänkt att försöka fösa ihop den österrikiska huvudarmén och sen utkämpa ett sånt här fickslag, alltså helt enkelt. Kunna attackera, utflankera, omringa den österrikiska armén. Hur tänker österrikarna nu? Vem har Moltke emot sig? Jo, nämligen hjälten från slaget vid Solferino, fältmarskalken då, Benedek, som var egentligen den enda österrikiska befälhavaren som agerade väl i slaget vid Solferino 1859. Han var liksom den som på något sätt levde upp till den österrikiska äran i slaget.
Är inte han mest känd för att han liksom räddade rätt många soldater?
Jo, precis. Ja, att han liksom han höll emot på faktiskt den norra delen av Solferino-slagfältet och lyckades, som du säger, retirera ut. Men nog om det. Han visas ju inte vara nu uppgiften mogen här. Utan han utgångsgrupperar egentligen hela den norra armén. Väldigt mitt för den här andra preussiska armén längst österut vid Olmutz. För där finns det en massa fästningar. Och där står han egentligen och väntar. Och preussarna är lite oroliga. Därför de tänker sig, kommer han ju kliva rakt upp i Schlesien med den här jättearmén? För då kommer ju den andra preussiska armén, den kommer ju vara helt underlägsen. Men det behöver de inte oroa sig så mycket för det gör inte Benedikt. Utan han egentligen, han står där och avvaktar, helt passiv. Och preussarna sätter igång då egentligen sin koncentration. För de tänker så här, vi anfaller in i Böhmen, det är där vi anfaller. Och Benedikt tänker, nej men de tänker gå rakt på Wien, men så tänker inte preussarna. Till slut så får Benedikt order direkt från Franz Josef. Nu får du börja agera. Du måste in i Böhmen och du måste möta preussarna i Böhmen. Det är uppenbart att det är huvudanfallsriktningen. Och då börjar han flytta i sakta mak, får man faktiskt säga då, den här norra österrikiska armén mot det som sen blir då Königsgrätz. Och man kommer fram till Königsgrätz ganska uttröttat. Man har dåligt underhåll så armén är ganska sliten. Och där då vid Königsgrätz så lyckas då preussarna att först koncentrera då den första preussiska armén och Elbe-armén. Men den andra preussiska armén hinner inte riktigt fram. Så när slaget sätter igång på morgonen den 3 juli, då är inte den andra preussiska armén på plats. Därför den har varit tvungen att ta sig igenom bergsmassiv som finns, som är väldigt svåra att helt enkelt marschera igenom. Så slaget inleds nu då egentligen med en österrikisk armén som är större, numerärt överlägsen. Och det är ganska fascinerande. Och vad är det nu som händer då? Ja, i stor utsträckning egentligen så utkämpas slaget i mitten, i centern som det heter. Och i mitten av det här slagfältet och Königsgrätz, där finns det då ett skogsområde som kommer att bli då väldigt betydelsefullt. Och där anfaller då preussarna inledningsvis. Så här tänkte jag lite att vi kanske skulle faktiskt kunna stanna upp lite här och fundera över några saker. När preussarna anfaller, det är faktiskt den sjunde infanteridivisionen som anfaller rakt på österrikarna i Schwippwaldskogen.
Just det.
Schwippwaldskogen. Och där händer nu någonting väldigt intressant. De får nämligen i uppgift att rensa den här skogen.
Men är inte poängen också med att de går in i den här skogen att österrikarna är överlägsna i sitt artilleri?
Just
så de kan
det.
Inte befinna sig ute på fältet.
Du har helt rätt. Österrikarna har överlägset artilleri och det här är ett problem för preussarna. Så preussarna måste ju snabbt in på livet på österrikarna. För det preussiska artilleriet är vid den här tiden sämre. Så att österrikarna kan hålla, och det är faktiskt så att de preussiska anfallen från Elbe-armén där borta på österrikarnas vänstra flank, de stoppas faktiskt av det österrikiska artilleriet. Så här långt så är inte slaget på något sätt avgjort österrikarna. Utan den här sjunde divisionen anfaller upp i det här skopplade med Schwippwaldskogen. Och där börjar nu utkämpas då infanteristrid. Och där möter de ju på alltså en väldigt överlägset österrikiskt motstånd. Och här kommer vi nu till någonting som jag tycker är så spännande. Därför att österrikarna har ju mynningsladdade gevär. Men de går längre än de preussiska infanterigeväret. Men det går långsammare att ladda. Och preussarna är ju beväpnade med ett helt annat typ av gevär som de precis har fått. Nämligen ett...
Ja, men det stämmer inte riktigt. De har ju haft det där vapnet i nästan 20 år innan dess. Den första stora beställningen kom med 1840 faktiskt på 60 000 gevär. Så att det är välkänt, men däremot har man hållit det hemligt. Men det här är en intressant historia. Och det,
men får jag säga så här då? Om jag nu får försvara mig lite. Så det har ju använts då i det danska kriget då, 1864, har det ju använts då.
Det används redan under revolutionsåren, 1848-49.
Ja, men man kan väl säga så här då, att eftersom striderna ändå var begränsade under kriget i Danmark då, så har man inte riktigt sett effekten av det. Men det
är ju framförallt så kämpade man ju tillsammans med österrikarna under det kriget
precis,
också.
Ja. Men här ser vi någonting nu väldigt, väldigt spännande. Att det här geväret då, hur stor betydelse har det för...
Ja, men alltså jag tänker ofta... det här är en av de här grejerna som hänger kvar sen historieundervisningen. Och jag tror inte... Ja, jag minns inte vem det var som berättade i alla fall. Men den här liksom revolutionerande idén att man kan lägga sig ner och skjuta med ett vapen.
Just det.
Och det känns självklart idag när man tänker på hur modern krigsföring ser ut och alla bilder vi har från andra världskriget och moderna krig, liksom hur de utspelar sig och soldaternas roll där. Men det är klart att det är helt självklart att vid något tillfälle i historien så har man gått från att ställa sig på linje, avfyra en salva, ladda om och ganska långsamt genom mynningsladdare till att gå till ett läge där man lägger sig ner och är skyddad av terrängen och topografin på ett helt annat sätt och kan avfyra utan att behöva resa sig och ladda om.
Just det.
Och det är ju det som är så himla fascinerande med det här som jag tycker är väldigt intressant. Jag har tidigare tillskrivit den här utvecklingen till Krimkriget egentligen, men jag vet inte riktigt hur uttalat det är där. Men för jag fattar det som att britterna och fransmännen är ju lite konservativa i början med det här. Under Krimkriget så vet jag inte om det förekom den här typen av...
Jo, det fanns påkladdningsgevär. Ja. Den nålsgevär. Ja.
Okej.
Men det får inte samma effekt där riktigt, för det är mer belägringskrig. Det är ett belägringskrig.
Det är en annan typ. Ja. Men jag ska säga, det som är känt med den här det preussiska vapnet, det heter alltså Dreyse-geväret, eller Dreyse-Needlegun. Du hade ett annat namn på svenska, vad kan det vara? Nålsticks... Vad var det?
Tändnålsgevär. Och det är ju att det är nål som penetrerar papperspatron och träffar en tänd hatt, kan man väl säga, som sen avfyrar kulan.
Precis. Och det här vapnet utvecklas faktiskt redan. Den första designen kommer 1824, så det är faktiskt jättetidigt. Och det är den här personen då som heter Johann Nikolaus von Dreyse, som är någon slags preussisk adelsman och uppfinnare.
Just det.
Och det problemet som han försökte lösa, det var ju det här att när man skjuter med mynningsladdare så blir det väldigt mycket så här gaser och restmaterial från själva explosionen då, som kan förstöra ögonen och ansiktet för de soldaterna som avfyrar. Dessutom tar det väldigt lång tid och så måste man ha... Vad måste man ha, Martin? Man måste ha tänder.
Just det, man måste bita av den här
patronen. Soldaterna måste ha tänder kvar. Ja. Och det här var också en bidragande faktor till att vi måste komma på någon bättre lösning. Så Von Dreyse experimenterar framförallt med själva den här patronhylsan, eller det som är liksom idag har blivit en modern patron. Så man kan först tänkte att man kunde stoppa ner den ovanifrån, alltså köra ner bara en färdig hylsa med ammunition och krut och allting och sen skjuta av den där då. Men det här visar sig vara inte så himla bra, för att när den här faller ner och man liksom ska stoppa ner den där med jag vet inte vad heter de där
laddstaken. Laddstaken.
Ja, det är laddstaken, ja, precis. Så händer det ganska ofta att den bara avfyrades medan som höll på att ladda. Så det var inte så bra lösning. Samtidigt så pågår en utveckling då inom artilleriet, att man börjar använda sig av bakladdare även där. Och jag vet inte vilken, de här utvecklingslinjerna får nog ses som parallella och inte att de inspirerar av varandra. Men och det har lite att göra med också att man börjar gjuta järn på ett nytt sätt genom SMR-processen till exempel, som gör att man får ett bättre stål. Så det som Dreyse gör är att han kombinerar de här olika sakerna, å ena sidan bakladdaren och den här hylsan då, att man samlar liksom både själva kulan och krutet i samma stycke. Och sen så utvecklar han ett bakladdat infanterivär helt enkelt, som är känt då som den här Dreyse Needle Gun. Nackdelen med det här vapnet, eller vi ska säga, vi kan ta fördelarna först. Fördelarna är att man kan skjuta mycket snabbare, mycket säkrare. Soldaterna behöver inte ha tänder, som säger. Och de kan också lägga sig ner för att ladda om eller stå i någon slags annan position. De behöver inte stå upp och hålla på med laddstakar och sånt där. Nackdelen med det här geväret var att det inte, som du var inne på innan, det sköt inte så långt.
Ja, just det.
Mm. Och jag kommer ihåg att vi pratade om det här chassepågeväret som fransmännen utvecklade sen, som fick en rätt framskjuten position 1870.
Som är ytterligare ett steg, kan man säga.
Precis. Det är nästa steg. Och det var ju väl faktiskt känt för att det kunde skjuta längre.
Just det.
Och det man då försökte hantera från den preussiska sidan var att man skulle vara mer rörlig och börja samarbeta med artilleriet och sådär. Men vid det här skedet nu, när vi är 1860, eller vad ska jag säga, 66, mellan 1850 fram till 1866, då är man fortfarande att treva man kring de här sakerna. Och som du sagt innan också, Preussen väl ett undermåligt artilleri jämfört med Österrike här. Så det som man gör i den här skogen då, som är ju så himla intressant, är att man helt enkelt lyckas att sprida ut sig och avfyra fler skott på mindre tid mot den österrikiska armén, som står där med sina laddstakar upprätta och blir väldigt enkla mål. Och det här har man ju upptäckt redan innan Königgrätz, för vid flera olika slag innan här.
Kan man säga att det finns ju flera slag i inledningen av det här.
Precis. Jag bara kan säga kort några siffror vilka konsekvenser som man tillskrev det här. Och vid Podol till exempel 26 juni, då hade Österrike ungefär förluster på 1000 man mot preussiskt 130. Och det här tillskriver man just den här Dreyse Needle Gun. Vid Nachtel, bara en dag senare, 5600 förluster mot 1200 preussiska. Och vid Starlitz, då är det 5500 österrikiska förluster. Men mot inte lika många, man vet inte exakt hur många preussiska förluster det var där. Men det här fick alltså effekten av att man på Österrikes sida bestämde sig att man får inte anfalla med infanteri utan att först förbekämpa med artilleri.
Just det.
För det är det som är den preussiska nackdelen här då, att de måste komma in på livet på ett annat sätt. De måste springa in, komma närmare. Och det här är ett intressant taktiskt problem då, som jag tycker säger ju verkligen någonting om den här revolutionen som sker nu. Att hur ska man då utöva eller liksom öva upp den här disciplinen som de preussiska soldaterna behöver? För ett stort problem med det här vapnet var att de blev trigger happy.
Att de sköt för mycket.
Ja, de sköt för mycket och för odisciplinerat. Utan man måste se till så att de skjuter när de ska skjuta och att de inte skjuter upp all ammunition och sen får panik. För det var den stora risken som man hade framför sig med den preussiska armén.
Men då ska jag tillägga en sak, att man övade ju först att man skulle få de här samtidigt eldöppnande och salvorna. Och det kan ju vara viktigt att säga att man i preussiska armén här nu så förbjuder man ju alltså kolonnanfall. Alltså om Napoleon, fransk modell, utan man sprider ut. Och det är ju så att man har ju redan utvecklat tidigare i historien att man har då jägare som i spridd ordning framför infanteriet jobbar precis på det här sättet som du beskriver. Hittar eldställningar, lägger sig ner, skjuter för att sätta press på motståndaren och mjuka upp
och störa. Och nu det här är väl någonting som Napoleon för in och som
det finns tid, absolut. Det finns i svenska med 1808 och så vidare. Men
Men här börjar man då bestämma sig för att det är inte bataljoner, man går ner på kompani. Så att det är just kompaniet det. Som jobbar, kanske till och med ner på plutoner, halvplutoner. Och man sprider ut sig, precis som det här vapnet som du nu säger ger möjlighet. Så här ser vi nu liksom att taktiken nyttjar det här nya vapnet. Och precis som du säger, all eldhastigheten. Och sen, men då var det som du sa, då gäller det att ha disciplinen där. Men sen var det så faktiskt också att man kunde då i ett tillfälle, så att ge order till soldaterna att öppna eld och skjuta så snabbt de bara kunde. Men då var man ju inne i det som brukar kallas närstrid. Alltså.
Precis, och det här kopplas ju tillbaka till det här vi pratar om, det här med landvärn och en av de största problemen. Så som jag sa, det här vapnet utvecklades tidigt. Första stora beställningen som preussiska staten gör, det är 1840 på 60 000 vapen som man gömmer och sparar. och så säger man så här, det här ska användas vid det avgörande tillfället och ska inte liksom lyftas i offentligheten. Ja. Men så redan då har man väldigt klart för sig kraften i det här vapnet och vilka möjligheter. Men då är det ju den här landvärd som det var tidigare, som var i princip bara en milis, en folkmilis, va? Hade inte förtroendet från den preussiska staten att de skulle klara av att hantera den typen av disciplin som behövdes med det här nya vapnet, det vill säga att man inte skjuter bort allting för snabbt och sen drabbas av panik, utan att man sköter det här på något vis mer koncentrerat. Ja, det tycker jag är intressant. Så det, vapnet i sig, man ska inte säga att det är helt revolutionerande för det här, men vapnet i sig sätter de här gränserna för vilken typ av krigföring man kan föra. Och sen omformas liksom hela armén
taktiken. Ja, det håller jag med om.
Och det är så, och samtidigt då så har man å andra sidan den här bristen på artilleri som gör att man också måste gå ner, precis som du sa, ner i kompanistorlek istället.
Och jobba sig framåt i terrängen på ett helt nytt sätt. Ganska modernt sätt skulle vi säga då.
Ja, exakt. Och det är det som man känner ju igen det här. Och sen utnyttja terrängen och inte då på storskalig nivå, liksom på makronivå, var är floderna, var är bergen, utan verkligen använda stenar, träd. Ja.
Och då skulle jag säga så, om du då tittar då från den österrikiska sidan, där har man kvar då alltså kolonnanfall, bataljonskolonnanfallet med fältbajonett som huvudanfallstridssättet. Så det som händer igen, och det såg man redan 1864, där finns det exempel då på att man skjuter bort alltså såna här bataljonskolonnanfall med det här nya vapnet och med det här nya sättet att tänka från Preussers sida. Så när man möts då inne i skogen där, så har vi då en uppenbar fördel av preussarna. Men om jag då får gå tillbaka lite till händelseförloppet, så är det ändå så att österrikarna genomför då ungefär mitt på dagen, klockan 11, ett motanfall mot det här preussiska anfallet inne här i de här områdena som vi var inne på. Det är skogsområden. Och lyckas pressa tillbaka då framförallt den här sjunde infanteridivisionen. Men det som händer är ju då att då kommer man ju längre ner i terrängen, man öppnar upp sin flank, och det är också på det sättet att man så småningom så kommer ytterligare nu då preussiska styrkor att komma emot, och Benedikt, han vägrar att sätta in reserverna och liksom föra det här österrikiska anfallet ännu djupare in i den preussiska grupperingen. Så det som händer här egentligen är nu att nu kommer den andra preussiska armén plötsligt anländer till slagfältet, och en gardersdivision tillsammans då med den här sjunde divisionen plus ett antal andra preussiska divisioner, de mosar egentligen då delar av den österrikiska centern här, som tar otroligt stora förluster, inte minst på grund av det här som vi säger, den effektiva eldgivningen då. Och då börjar den österrikiska armén helt enkelt att kollapsa. Det som väl ändå kan man säga nu ändå är ett minus när det gäller den preussiska nu då operativa upplägget, det är att man ju inte riktigt lyckas faktiskt koncentrera alla de preussiska arméerna samtidigt i tid och rum. Därför att den här andra armén kommer ju faktiskt lite sent in till slaget. Och det gör väl, menar man ju då, att österrikarna faktiskt lyckas då ordnat ändå retirera ur den här fickan och ta sig koncentreras mot Wien. Så där kan man väl säga att slaget kommer att bli avgörande. Därför den innebär så stora förluster att den österrikiska kejsaren inser att jag måste söka fred. Men det är ändå inte så att armén förintas. Så att man kan väl säga att krigsplanen från Moltkes sida, den lyckas till stor del, men kanske inte fullt ut. Det är väl en slutbedömning, tycker jag.
Men det blir som, det blir precis i den här Clausewitzska meningen, det blir som en slags viljeyttring,
ja,
själva kriget.
Ja.
Och det var, ja, det är det. De förlorade väl runt 44 000 man.
Det gör alltså, de ju förluster. Ja, jag tror att det är 5-6 000 alltså, stupade på österrikiska sidan. Och betydligt färre, det är väl 9 000 på preussiska sidan, tror jag.
Ja.
Det här är ju det största slaget som utkämpas i Europa mellan Napoleonkrigen, ja, och första världskriget.
Var det sammanlagt ungefär 250 000 på vardera sida, va?
Ungefär. Eller? Så, ja. Men nu, ja, nu är det ju så här, Peter, att vi har ju egentligen fört lyssnarna bakom ljuset här.
Och
det är inte så att jag kommer säga nu att Österrike egentligen vann. Nej, men det är ju så här att vi har ju faktiskt undanhållit en del information. Det är ju så här faktiskt att Österrike är ju segrar ju i kriget mot Italien. För där lyckas man faktiskt besegra och hålla tillbaks. Och den segern har man ju redan vunnit när slaget vid Königgrätz utkämpade. Slutet av juni har man besegrat den italienska armén, som är numerärt överlägsen faktiskt. Just i det här området där, söder om Lagardiasjön, i Verona, på ett plats som heter Cotossa, besegrar den italienska armén och försvarar, så att säga, den här provinsen i Norditalien som man har. Så det gör att man faller tillbaks till Wien, och så tänker man sig då att nu har vi förstärkningar som kommer från den här södra armén som har varit segerviss, som har hög stridsmoral, och så skulle vi kunna fortsätta kriget. Men då inser man någonstans att nej, det är inte meningsfullt att göra det. En del forskare menar ju att Franz Josef inte är säker på sina befälhavare här. Han har ju en Albrecht som har varit skicklig i Italien och segrat mot italienarna, men övriga militära garnityret där, det är han inte säker på. Och kan inse att det kanske är bäst ändå att få en fred. Och då skriver man så småningom under freden i det här kriget. Och där kommer ju en jättespännande sak. Det var ju den där tredje saken som vi var inne på. Det där med det civila ledarskapet. Nämligen att Bismarck förbjuder Moltke att genomföra dels att inta Wien, men också att ha en segerparad i Wien. Och det tycker jag är spännande. Varför förbjuder han Moltke det? Att genomföra.
Ja, men är det inte för att de ändå betraktar dem som ett broderfolk på något
vis? Exakt, ja. Och att det också på något sätt här är den civila ledningen som bestämmer när kriget ska avslutas. Ja, och det är det. Krigsmakten som genomför och tar order. Det tycker jag är spännande. Och det är precis som du säger. Han ser ju naturligtvis att Österrike i framtiden kommer att vara en allierad. Och det gör också att de landavträdelser som sker här, man tar ingen del av, så att säga, Österrikes territorium. Utan man, som du var inne på, man plockar lite småstater i den norra delen av Tyskland. Man tvingar igenom att man får bilda ett nordtyskt förbund under preussisk ledning.
Under preussisk, ja.
Och sen kommer en jättekonstig sak. Och den är att man avträder faktiskt provinsen Venedig till Frankrike. Som på något sätt ett tack för att Frankrike inte gav sig in i kriget på fel sida, och fransmännen ger det här till Italien. Så att här får plötsligt den italienska monarkin då, 1866, en av sina stora provinser, nämligen Venedig. Så det är lite spännande, tycker jag.
Aha.
Ja, okay. Lite sån där abrovink då.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Kan vi blicka framåt här mot, koppla ihop det här med 1870,
ja,
också? För jag tycker att det här, ja, det är nästan, jag upplever nästan som att det är svårt att särskilja dem på ett sätt och bara prata om de två separata krig. För det är ju en del av en större kampanj som den här civila Bismarck, det känns svårt att kalla honom
civil.
Ja, för han är på något vis, han är på något vis liksom den urtypen av en militarist,
ja, men,
på något vis,
men vet, som bara, ja, men vet hur, ja, det är, Peter, och det vet jag att jag sa i det där avsnittet också, men det kan upprepas. Alltså Bismarck är ju så märklig, han går omkring i uniform hela sitt liv, men han är egentligen ganska usel militär. Jag tror till och med han undandrar sig militärtjänstgöring i sina unga år.
Ja, okay. Ja.
Men han spelar på det här därför att det är så viktigt. Det är ganska spännande, tycker jag, hela det. Men du har helt rätt, den civile Bismarck. Men han är ju de facto en civil befattningshavare. Han är ju kanslern, alltså chef för regeringen i Tyskland då. Men då skapas ju ett nordtyskt förbund, och det är väl det du är lite ute efter här. Så nästa
steg... Jag är inte så mycket intresserad av det politiska mer, utan mer det militärtekniska och den tekniska utvecklingen. För någonting som jag vet att vi pratar om,
ja,
och som fransk-tyska kriget är väldigt känt för, det är ju det här med den tåglogistiken.
Just det.
Och som von Moltke den äldre då har liksom personifierat, att han lyckas utveckla den här formen av militär logistik och lyckas föra fram sina trupper, så att han får den här förmågan att analysera, ta beslut och agera före motståndaren.
Just det.
Jag tror att det kallas för Boyd-cykeln eller någonting sånt där.
Det är ju egentligen att man är snabbare på att tänka, helt enkelt.
Exakt. Ja. Men, och det är någonting som jag plockar med mig här från min läsning från 1866, att det där är någonting som man bemästar redan 1866 och faktiskt lite tidigare också. Och att Österrike var faktiskt bättre än Preussen på detta ännu lite tidigare tillbaka i tiden. Och det där är en liten missuppfattning. Men sen har man ju fört fram det här kriget 1870 som kanske är det som på något vis har dominerat den här perioden sen, och att det också ledde till Tyska rikets enande. Men alla de där sakerna finns redan på plats och testas faktiskt på riktigt 1866. Och det här med artilleriet, jag nämnde det där också, att vi pratade mycket om artilleriet. Här är också, när man möter en bättre variant av sitt eget gevär i Frankrike sen med chassepågeväret.
Ja.
Hur hanterar man det då? Jo, då gäller det ju att ha med sig artilleriet.
Och då har man lärt sig det 1866.
Exakt, då har man lärt sig det 1866. Så här i det kriget så kombinerar man det här då. Helt plötsligt har man förmågan att både agera med förbekämpning av artilleri på ett effektivt sätt.
Med ett effektivare artilleri, ett nytt artilleri, ska jag säga.
Som är bakladdare och som har en helt annan förmåga till att liksom placeras ut med den logistiska kedjan tillsammans med det här Dreyse-geväret då, som gör att man kan röra sig snabbt, offensivt och liksom attackera på en gång rörligt. Ja, det är så superfascinerande, det är tycker det. Jag. Kanske är det en del av det här kriget som inte riktigt uppskattats nog mycket faktiskt.
Och jag tycker att alla de här krigen, 1864, 1866, 1870-71, man kan lära sig oerhört mycket, tror jag, att ta med sig in i vår egen tid om det här med teknik som du är inne på, militärt tänkande, taktik, civil-militära relationer. Tycker jag är fantastiskt bra skolexempel på just alla de här olika frågeställningarna som rör krig för.
Vi är redan inne på 46 minuten, så vi ska inte prata så jättemycket mer. Men då vill jag bara avsluta med att fråga dig, Martin, är det här en RMA? För någonting som jag har sett där, det är den här författaren Dennis Showalter som jag kan rekommendera. Han har skrivit jättemycket om Tysklands enande och den här perioden. Han menar att det vi ser och de här sakerna som vi har diskuterat nu, dels reformerna, användandet av tåget och Dreyse-geväret i kombination är en slags RMA, alltså en revolution in military affairs, som Preussen driver igenom under den här perioden.
Ja,
vad tycker du?
Ja, det tycker jag definitivt man kan säga, och att det också är, tycker jag, framförallt ett nytt militärt tänkande som verkligen börjar genomsyra allt från generalstabens planering ner till enskilda förbandschefer, skulle man kunna uttrycka det. Och där vi bara nere på att man börjar jobba med kompanier, man fattar enskilda beslut också, det är ju jätteviktigt här. Så det är ju ett ny typ av krigföring. Sen kan man väl säga det att man lyckas ju inte förrän egentligen 1918 i samband med den stora offensiven som man ju gör på våren 1918, återta den här, kan man säga, kunskaps, det som man har lärt sig här, därför att första världskriget, där kommer vi ju se att man fastnar ju i ett fullständigt liksom förintelsekrigföring där man inte kan bemästra de nya vapnen ju. Så att men det finns här någonting som är spännande och som ju faktiskt blickar framåt det som ju sen är den framgångsrika, rörliga tyska krigföringen, uppdragstaktik och manöverkrig under andra världskriget. Så håller jag verkligen med om. Men jag skulle, en sista sak skulle jag ändå vilja kasta in här och säga att man kan lite ifrågasätta att järnvägen verkligen har sitt genombrott här. Därför det är nästan lite så här som faktiskt den här stora israeliska militärhistoriker Martin van Krefeld ju hävdar. Att de kör ner, förstår du, och så lämpar de av dem och sen får de gå. Ja. Va? Men självklart är det ju så att man flyttar ju stora truppmarscher.
Ja, men precis. Och det kommer jag ihåg, det har vi pratat om det var absolut tidigaste. Och det är ju helt rätt där, så att rörligheten begränsas ju ändå där i slut. Men, och då menar Showalt det här, med sin RMA, att just tåget ger den här förmågan till operativ offensiv, att man kan liksom...
Ja.
Man kan skicka ut trupperna så snabbt och ta beslut om var man ska agera långt före motståndaren. Och det är, sen måste man givetvis promenera och marschera därefter. Va? Men då har man redan tagit initiativet och det är det som är den stora vinsten med tåget.
Med. Jag skulle nästan vilja säga så här. Jag skulle säga att man kan göra ett strategiskt överfall med hjälp av järnvägen. Men när man kommer ner på operationsnivå, möjligtvis som du är inne på, kan man använda järnvägen. Men framförallt där sen då... taktiskt, då är det fortfarande frågan om att gå och röra sig.
Då är det någon, då är det en annan typ av... Och det tror jag den provisarna är rätt medvetna om, att de är underlägsna taktiskt på det där planet och de försöker hantera det, i alla fall i det här läget.
Ja, det tror jag. Men spännande. 1866, glöm inte det kriget. Det är ett viktigt krig i militärhistorien. Och jag tycker tack ska vi väl säga.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.